Välkomna till dagens avsnitt av Klocksnack tillsammans med Nymansur 1851. I detta femte avsnitt av vår något nördiga klockpodd så ska vi prata specifikt om damur. Jag heter Denke och med mig idag har jag
Viggo.
Men också lite av en hedersgäst, Britta Rosander, världsberömd klockjournalist. Och bredvid Britta har vi också marknadsteamet Melissa och Nina från Nymansur. Kul att ha er här också. Varmt välkomna. Och som sagt ska vi idag prata om damur, så att det blir lika bra att vi sparkar igång med en gång. Som Viggo nämnde så har vi då Britta Rosander med oss i podden idag. Britta, du är ju faktiskt känd klockjournalist.
Ja.
Måste jag säga. Jo, men det är du. Du är branschkänd. Du är, ja. Vågar säga att du känner alla i branschen.
I stort sett, ja.
Har skrivit en mängd läsvärda reportageartiklar om klockor, både högt och lågt, i en mängd olika publikationer.
Tack för det.
Tack själv för att du är här. Vi tänkte att vi kan väl börja med att prata lite med dig faktiskt om din syn på klockor och kanske klockor i allmänhet, men även damur i synnerhet. Mm. Jag tänker att du skulle kunna börja med att berätta lite grann om dig själv och hur det kom sig att du halkade in på det här.
Ja, jag halkade faktiskt ordentligt. Jag var på Alexandra en kväll för jättelänge sedan och det kom två killar fram och sa: kan du skriva om mode ihopkopplat med klockor? Vi gör Svensk Urmakartidning. Sa jag. Och jag använde själv inte klocka på den tiden. Dagen därpå så stod erbjudandet kvar och jag tänkte att fan, jag tar kontakt med alla distributörer i Stockholmstrakten som då var ganska många och försökte lära mig vad en klocka var. Och jag träffade så fantastiskt mycket trevliga människor. Och de sa att du måste bestämma det till efter 13 helgen, för det här var ju på vintern då. Så att jag ringde och sa efter 13 helgen att okej, jag försöker. Så på den vägen var det. Så att,
men då var du inte intresserad av klockor överhuvudtaget?
Jag kunde ingenting. Nej. Om klockor. Jag hade ju då spenderat 2 månader runt stan och alla dessa människor som hade öppnat sig fullständigt, alla sina både boetter och allt det de kunde för mig, förklarat vad en klocka egentligen är för någonting. Så att jag fick ju en intensiv kurs där. Mm. Men så tyckte jag att människorna var så vansinnigt trevliga, så att det här måste vara någonting. Och så började med att jag skrev i Svensk Urmakartidning om då mode, om varför gult, det skyltas med gult i ett centrum klockan 3 en dag. Och försökte förklara för dem att det är planerat sedan 2 år tillbaka när man färgar tygerna. Så det kanske vore bra om urmakarna la ut sina gula läderarmband under den här perioden så att de visar att de hänger med. Det var ungefär så det startade.
Finns den här tidningen kvar?
Svensk Urmakartidning finns inte kvar.
Nej.
Det finns en privatägd branschtidning som väl hakade på lite grann där. Men det hela var så att jag var också faktiskt konsult till Stjärnemakarna. Och då skulle jag se till så att det spreds information om försäkringsbara klockor. För det var ju det är ju stor inkomst för Stjärnemakare och klockmaster också. Och då tog jag alla klockor som det gick att försäkra och placerade ihop dem och visade upp dem. Och vd:n på Stjärnemakarna tålde inte Omegas dåvarande vd, så jag fick sparken så här snabbt. Okej. Okay. Och då ringde urleverantörernas förening och frågade om jag kunde bli deras konsult. Jättekul. Och jag satt på middag med 13 herrar. Och det var allt ifrån dåtidens SMH ner till Lilla Bandax, alltså en liten bandföretag. Och då var det så här att tack men nej tack. Jag kände att det här funkar liksom inte riktigt. Och då så hörde familjen Larsson av sig och sa: skriv. Det finns ingen som skriver om klockor. Och så startade det.
Och när blev du själv klockintresserad?
Ja, det blev jag ganska snabbt.
Är det en yrkesskada? Eller?
Ja, det är en yrkesskada. det är det. Men alltså, nu är jag ju intresserad. Nu är jag ju... Alltså, jag är ingen nörd, för att jag är ingen urmakare. Jag kan inte alla delar. Jag kan inte bygga ihop mer än ett basalt verk själv. Då under instruktion. Men jag har världens bästa adressbok när det gäller att ta reda på rätt fakta. Och det är liksom alla i hela branschen. Så att... Jag har väl blivit väldigt förtjust i det. Jag kan inte vara utan klockan nu. Jag kan inte vara utan klockvärlden.
Är det roligt att jobba med?
Ja. Alltså, jag har en bakgrund inom mode. Och modebranschen är befolkad av ganska... av primadonner som har övervärderat sin egen betydelse. Den är ganska elak. Och sen så kommer jag till den här branschen då där alla är snälla. Gärna vill dela med sig av allt det de kan. Hjälper, stöttar, förklarar. Sticker ingen i ryggen. Är liksom trogna i vänskapen. Och det var för mig jättehärligt.
Ska vi tydliggöra också lite för lyssnarna. Hur länge har du egentligen jobbat med just klockor?
Alltså, jag gjorde min 30:e Basel i år. Som en liten indikation.
Då förstår alla tyngden i allt som Britta kommer att säga nu.
Alltså, det finns två klockkärringar till. En bor i Tyskland, hon heter Elisabeth Dorer. Hon startade 3 år efter mig. Sen finns det en tjej i USA som gjorde branschtidningen i USA, men nu skriver lite lyxmagasin. Så att tripp, trapp, trull är vi tjejer som har skrivit klockor så länge. Nej, men alltså, jag har sett så mycket och varit med om så mycket. Och ni kan ju tänka er, alltså, då för 30 år sedan. Jag, 28, så åkte jag väl ner helt själv. Jag hade liksom inget uppdrag och så. Jag hade ju fått sparken ifrån den där killen också. Vidare så tänkte jag, jag ska hålla fast i det här. Och in då var det ju klassisk klädsel. Var ju svarta pumps, ljusa strumpor, den lilla svarta klänningen. Och alla brudar på mässan var antingen älskarinnor till män med topé, eller så tillhörde de värdinnorna i de olika montrarna. Så det kom in den där bönan ifrån Sverige då, som skulle ställa frågor och boka tid. Det var inte populärt, alltså.
Har det där förändrats någonting? Mycket?
Totalt. Ja. Det finns inte en dörr som inte är öppen.
Jag tänker så här, du säger själv att du inte är en klocknörd. Mm. Men det är du väl?
Ja, alltså, jag har ju drabbats av det som alla vi som håller på med klockor, när vi hälsar på folk så tar vi handen och tittar på handleden istället för ögonen. Mm. Vilket är lite pinsamt, men sån är vi.
Men det känns väl ändå så ganska typiskt klocknörderi på det viset.
Ja, jo. Jag kommer ju ihåg vem som, alltså, vilka klockor som går runt på stan, på vilka handleder och sådär. Mm. Eller, ja.
Men hur, om vi tittar på branschen då generellt, du som har erfarenhet och sett allt, nästan.
Ja.
Vad tycker du är det mest kännetecknande för utvecklingen av klockor utifrån ett någon sorts damurs perspektiv, om vi får använda det uttrycket?
Att kvinnor idag köper klockor till sig själva, att de inte bara accepterar att bli presentade en klocka som de inte har valt själva. Och det startade först i Skandinavien, och alltså, jag kan hur mycket små anekdoter angående hur man har hanterat det från Schweiz, när jag har sagt till att man borde ha automatiska verk i damklockorna. Mm. En gång lyfter de vänligt men bestämt ut mig från en pressinformation på Cartier.
Berätta.
Det är ganska länge sedan. Mm. Och jag har en sån här hög ranking då som journalist. Och då tassar de väldigt mycket. Men så kommer en kille in under Cartier-presentationen. Och drar någonting om någon klocka. Och jag räcker upp handen och frågar, varför kan ni inte sätta ett automatverk i den där också? Och det går ju faktiskt, för att den hade... Då ett par millimeter hög på ett och såna här saker. Kvinnor vill inte skada sina naglar. Men vi kan ju lära dem att skaka på armen, för det är ju en automat vi talar om. Då sa, så kan ni vara vänlig och...
Jag kan tänka att när jag... Nu får, Viggo, du får jag avbryta med om du tycker att jag pratar smörja.
Absolut.
Men jag kan tänka att i min värld då, som jag bär ju inte så mycket damur... Och när jag köper klockor till min fru, då har jag oftast köpt klockor som hon gillar. Och det är inte alltid det damer, utan det är ofta herrur eller liksom klockor som unisex eller vad man nu väljer att kalla det.
Ja.
Är det så att man har gått... För du kanske är väldigt fördomsfull.
Ja, men alltså, ja,
så. Men damklockor känns lite grann som någon sorts hybrid mellan tidvisare och smycke.
Du har flera grader där.
Jag tänker bakåt i tiden. Men jag tänker att ju längre fram i tiden vi kommer, desto mer börjar det bli en damaccessoar likväl som herrar eller killar har det som accessoar på samma villkor, att det för klockans skull, inte för smycket liksom.
Ja, men både och, alltså man har ju gjort tidiga damur som är lättlästa, som inte är kilopris på guld och glitter, utan man kan se vad det är för någonting. Så att jag tycker faktiskt att det är både och. Sen finns det jättemycket klockor som är helt fantastiska, för att det sitter markislipade diamanter så trångt på armband och boett och allting, så att du tror inte att det är sant. Mm. Och sen så sitter det någon liten ärta till kvartsverk i ena hörnet kanske. Så att det finns också. Allt finns.
Vad tycker du bäst om? Av de två ytterligheterna?
Ja, alltså jag skulle ju inte tacka nej till en river med liksom hur mycket diamanter som helst. Det är ju jätteroligt att ha. Men har man inte den kassan, alltså jag väljer ju hellre en klocka med ett automatiskt verk. Därför att jag hävdar att ett modernt automatiskt verk, modern klocka, har en bättre andrahandsvärde än en inte jättespejsad designklocka med kvartsverket. Rent generellt så har det ett bättre andrahandsvärde.
Mm. Har du någon eget... Vad är den absoluta favoritklockan?
Det är den som jag ska ta på slutet, som jag ska berätta som historisk klocka. Det är min absoluta favorit.
Ska vi spara den lite?
Ja. Ja.
Berätta lite om din samling då.
Alltså jag har ingen samling. För har man jobbat med klockor på så himla många olika sätt som jag har gjort, har man sett allt och man får en sån förskräckligt dyrbar smak. Så att jag har ett antal klockor. Idag har jag en Jacques Hydro från 60-talet på mig som jag köpt på en loppis för 400 spänn. Som vdn på Mont Blanc gärna vill köpa. Så att det är lite sådär, för att i min roll så är det ett statement vad jag har för klocka. Och det är lite svårt. Jag vill ju inte ta ställning när jag går runt och hälsar på. Och jag vill inte vara så len som väldigt många är, att jag tar på mig just den det varumärket som jag är och pratar med. För då måste man byta hela tiden. Och det känns lite fnaskigt alltså. Så att jag har ett antal vintageklockor. En Rolex vintage. En Hublot som är en av de första. En Lindeberg-klocka som är stål och guld som inte tillverkas längre. Jag har Swatch-automaten. För det kunde jag ju inte motstå. En automat för 1000 spänn. Det har ju till och med jag råd med. Så att det är den typen utav klockor som jag har.
Men det tyder ju ändå på, alltså det, för mig som, som klocknörd, så är det de klockorna du beskriver, det är ju en klocknörds samling.
Ja.
Det är inte en samling som sådär average Joe eller...
Nej, ja. Alltså jag gillar ju de som är lite extra. Jag har till och med en av de första Technomarin. För det var ju en revolution när de kom. En himla massa glitter på boetten och plastarmband. Och 50 000 klockor sålde de första säsongen. Men jag har ju blivit utskämd många gånger för att jag har en sån också.
Mm.
Det är ju känsligt alltså.
Ja, men det ska man bli. Ja. Det hör väl till.
Men det är ändå en rätt sofistikerad samling, minst sagt.
Ja, verkligen.
Jag tänkte fråga dig om lite mediefråga, om hur klockjournalistiken har utvecklats sen du började skriva och hur det ser ut idag.
Ja, det är två helt olika världar. Det är helt fantastiskt idag. Då betraktades jag ju lite konstig som skrev om klockor. Att jag inte bara skrev stål och pris och sådana saker, utan skrev lite mera. Idag finns det ju i varenda tidning nästan. Tyvärr inte i alla, kan jag säga. Men det saknar man där då. Alltså jag tillhör någonting som heter Watch Stars. Och det är journalister från hela världen som är utvalda då. Vi har en sån här... man nominerar klockor och det är helt okommersiellt och så. Det finns klockjournalister överallt. Och vi är ett jävligt häftigt nätverk. Alltså. Och vi håller ihop och vi hjälper varandra. Och vi... över gränserna faktiskt. För att i alla länder så har det börjat skrivas väldigt mycket. De enda länderna som vi inte har medlemmar i den här föreningen är från Afrika. För övrigt så är alla världsdelar representerade. Alltså det är lite grann som en familj, en jättestor familj i och för sig. För att branschen består ju inte av så fruktansvärt mycket personer. Och i Schweiz så flyttar de runt emellan de olika företagen, och man lär ju känna dem så småningom. Och sen skriveriet och intresset runt omkring det hela blir ju en livsstil. Jag tror att min äldsta kollega är 81. Och han är fullt aktiv i Belgien.
Britta, jag har en annan fråga. För jag som du är intresserad av mode också och läser mycket modetidningar. Och jag tycker att man har sett en utveckling i hur modejobben görs idag. För nu är det, känns det som att det är lika naturligt att det är en fin väska och lyxig väska som att det faktiskt är en, inom situationstecken, riktig klocka och inte bara en modeklocka med jobben. Vilket såklart är jätteroligt, men det känns som att får vi in det på det här sättet så kanske modeintresserade tjejer titta mer på klockor också. Hur tänker du omkring det här?
Det har blivit en jättestor förändring den senaste tiden faktiskt. Därför att varumärkena inom klockindustrin har förstått vikten av att ha med klockor i den här typen av reportage. Och gjort det möjligt för stylister och modejournalister att få tillgång till klockor under plåtning via en PR-byrå eller någonting. Eller att de budas direkt eller att de kommer till studion, vakter eller inte vakter, men under jätteseriösa förhållanden och med respekt för det yrket som stylist så lånas det ut mycket mera nu. Mm. För de har förstått vikten och har förstått också att stylister har begripit att man ska vara rädd om de här produkterna. Mm. Så att det blir bara bättre och bättre hela tiden.
Bär ni klockor som rena modeaccessoarer eller kan ni bära en klocka för klockans skull i sig självt liksom? Eller tänker ni så här matchy-matchy?
Alltså en vacker dag hoppas jag att jag kan tänka matchy-matchy också. Att jag har så pass många klockor att man kan se att det blir en dynamik. Men det är ju definitivt syftet. Alltså, jag har varit utan klocka i korta perioder. Då tittar man ju konstigt ner på en tom handled. Liksom. Även om man går runt med telefon och allt vad det är så vill man ha sin klocka. Men det är klart, det är roligt att titta på något snyggt än...
Men det tycker jag, menar, det gäller ju minst lika mycket män som kvinnor. Att det finns säkert minst lika mycket män som använder det som en renodlad accessoar.
Men det är ju en klädmatchningströja.
Eller det gör ju du och jag, tänker liksom, så det kan inte komma undan. Absolut.
Men det har ju blivit vanligare och vanligare både för män och kvinnor att ha en klockgarderob. Alltså, sen finns det ju, en klockgarderob kan ju finnas i olika prisklasser. Men att man byter klocka beroende på vad man ska göra eller ha på sig, det är ju jättevanligt idag. Man säger, killar måste ha 3 klockor för att vara välklädd. Det måste tjejer också ha eller mera.
Men inte det lite som parfym då? Att man kanske har några favoritdofter och så ändrar man med humör och med syfte, precis som du säger, vad man ska hitta på.
Absolut.
Eller vem man möter. Och... Absolut. Det är också en del av ens personlighet.
Ja, och sen är det ju så att alltså, val av klocka är en viss typ av statement. För att idag så köper man... Alltså en klocka är ju en livsstilsprodukt och det är storytellingen runt omkring klockan som är viktig. För att det är så otroligt många varumärken som kan göra bra klockor idag. Och då är det ju många som tar lite reda på vad varumärket står för. Vad det har för historik, vad det är för någonting och för material. Och ta bara Chopard och de har sitt rättvisemärkta guld i vissa boetter och vissa smycken. Nu kommer de med smaragder som också är framtagna på samma sätt. Det är jätteviktigt vad man vill stå för.
Ja, men absolut, ja. Absolut. Men där tror inte jag att killar och tjejer... skiljer sig speciellt mycket. Jag tror att det är alltså medvetenheten kring klockan och att man vill ha bra klockor. Att man
Det är väl snarare en personlighetsfråga då, ska jag säga. Antingen är man medveten och intresserad av produktionsval och så, eller så är man det inte.
Men jag tänker generellt också, inte bara på själva produktionen utan även på vilken modegrad man väljer att lägga sig på i valet av klockan.
Mm.
Så. Jag tänker på dig, Viggo.
Ja.
Som matchar så hårt.
Ja, absolut.
Hur är det nu med för kvartsverk? Det har ju varit mycket på damklockor så vitt jag vet.
Absolut.
Hur är det? Nu har det kommit en hel del automatiska modeller. När skedde det här skiftet, om man kan kalla det ett skift? Eller hur ser du på den saken?
Jag kan väl säga att ungefär 5 år sedan så tog man det, ett seriöst grepp ifrån flera varumärken att göra snygga, väldesignade damklockor med automatiska verk. Och ett strålande exempel är ju Omegas Ladymatic. Man må tycka vad man vill om den där lilla grejen som en del kallar för curlingklot och så vidare. Men ett väldigt bra verk är det i det. Det sitter ett koaxialverk och designen är jättebra när den sitter på handleden.
Jag tycker en häftig utveckling nu man sett bara senare åren, att det har kommit mer och mer ganska avancerade, komplicerade damur. Både från Patek Philippe men även Jaeger-LeCoultre som vi säljer. Jag har ju en hel del damer i deras rendezvous-serie framförallt. Som, som är väldigt avancerade. Där finns det både evighetskalendrar och det finns Tourbillon. Det finns det Celestial också. Så att det är en jättekul utveckling tycker jag. Att folk, alltså, det känns som att damer börjar bli mer och mer intresserade av det också.
Absolut, och rendezvousklockan med malltavla, tourbillon och brillekrans, alltså det snyggare klockan får du leta efter, men den har också många nollor, men den är jättefin verkligen alltså. Och jag gillar ju hur de har satt index på rendezvous, att de går runt på det där sättet som de gör. Det är ju som jag pratade med Monsieur Körn som är vd på IVC. Jag känner honom ända sedan innan han hade hår, så att det är ju jättelänge, så vi kan ha en ganska rapp diskussion. Och han erkände ju att de har ju sumpat väldigt mycket kunder genom att inte vända sig till kvinnorna tidigare. Nu gör de ju det. Pilotklocka i midsize och så vidare. Portofino, underbar, kommersiell variant.
Det är en kul ändring på approach från IVC, just det. Att de har ändå börjat lansera lite fler damklockor i och med att de har varit extremt fokuserade på herrar och på att göra rätt stora tilltagna maskulina klockor, att de nu inte bara är liksom engineered for men, utan det också är mycket damer på den fronten.
Absolut, och det finns en annan kille i branschen som har ändrat sig också. Theodor Schneider, Breitling, som han sa vid ett tillfälle, ja, ska kvinnor köpa en Breitling-klocka för att de köper en herrklocka? Men nu sedan ett par år tillbaka så är de stenhårt ute efter kvinnliga handledare, för att de har insett att tjejerna betalar för sina klockor själva.
Kan man säga att trenden med att skilja så mycket på herrar och damer, att det är på väg bort lite grann? Att trenden går mer mot att man faktiskt säljer klockor, punkt. Som funkar både för killar och tjejer oavsett liksom. Och att det mer handlar om vilken storlek man föredrar själv på klockan.
Absolut, för att du har ju, om du tar Jägers poloklocka till exempel, så finns ju den i storlekar så att de kan förse alla. Och där talar man ju om modellen och framförallt. Och sen finns det ju med olika komplikationer naturligtvis, och många urtavlor och såna här saker.
Där pratar man ju framförallt nu i dagsläget om olika storlekar snarare än kön.
Ja, precis.
Men sen måste jag säga att de senaste 5 åren så har man lagt sig vinn om att göra snygga klockor för damer som är avsedda för damer. Sen må hända att det finns killar som köper dem också. Men tidigare så var det bara så att okej, man gjorde en klocka och så drog man ner den några millimeter. Och sen så kallade man den för damur. Där har det kommit till en typ av kollektioner tycker jag, eller modeller. Som är jätteintressanta.
Ja, jag tycker ett varumärke som exempelvis ONPG har ju skjutit sig lite i foten där genom att faktiskt könsdefiniera sina klockor. För där har de ju, om man kollar på de klassiska Royal Oak-serien, så har de ju en 15-400 som är 41 mm som är en renodlad herrklocka. Och sen så kallar de då 37 mm-modellen för en damklocka i katalogen. Och det avskräcker ju en del män som faktiskt är intresserade av att ha just en 15-450. Och att de gör även länken anpassad för en nättare handled. För det är ganska många män som är ändå intresserade av den referensen, just för 37 mm på en sån klocka inte är särskilt litet egentligen, det är ganska stort. Om man kollar historiskt sett, då har ju deras tidigare referens 14790 har ju varit 37 mm också. Och det var ju en särpräglad herrklocka.
37 mm är väl en ganska klassisk herrstorlek egentligen. Så. Jag tänker också på Rolex till exempel, med Rolex Air King som är 34 mm. Som nu kanske ses mer som en modell för damer än för herrar.
Ja, nej men absolut. Det är ju ganska ovanligt att det är herrar som köper 34 mm. I alla fall hos oss i dagsläget. Och även 36 är ju, menar, i dagsläget ett diametermått som är rätt litet för att vara en herrklocka. Och det säljs ju väldigt mycket 36 mm-klockor till damer nu i dagsläget. Ser
ja, för det är en behaglig storlek. Alltså, det är inte för stort. Och det går ju ihop med olika typer av kläder och så. Man behöver inte vara liksom, vet du, grovt klädd för att ha en sån klocka.
Hur känner du kring Britta, hur liksom gränsen mellan dam och herrur liksom successivt börjar suddas ut något? Att det liksom börjar bli mer snack om midsize och sådant istället? Känner du att det har varit en sån tydlig utveckling de senaste decennierna du har jobbat med det här?
Ja, alltså det fanns ju när jag började så fanns det damklockor eller herrklockor. Sen så började italienskarna använda sina framförallt fotbollsspelande killar stora Rolex-klockor hängande lite grann för 15-20 år sedan. Och det blev väldigt modernt med stora klockor på kvinnor. Och man kan idag inte säga hur mycket klockor till damer det säljs eftersom väldigt mycket kvinnor använder så kallade herrklockor. Men vi hade ju en period där... som jag lite raljant ibland kallar det, knappklockorna blev liksom de enda som man skulle ha. Ju större desto bättre. 52 centimeter var väl en AP under ett tag. För några år sedan så startade även de stora företagen som var väldigt inriktade på bara herrklockor att även göra så kallade midsize. För att det ska passa kvinnliga handleder och mäns handleder som inte vill ha så stora klockor. För det är också rätt så många. Och man kan ju se, de som startade inom till exempel Richemont-gruppen har ju fått ett antal efterföljare. Men sen har vi ju varumärken som Cartier till exempel, som alltid, och Longines, som alltid har varit extremt skickliga på att göra vackra damur. Och de har ju fortsatt med det.
Vissa modehusen är väl också väldigt bra på att göra snygga damklockor?
Ja, alltså,
nu... som även är liksom horologiskt intressanta, tänker jag.
Ja, Chanel och Hermès tänker du på då, och så visst, ja.
Men även Louis Vuitton är väl ändå...
Ja, de är jättebra.
...värda att nämna i samma andetag.
Ja, de har jätteskickligt urmarkeri i sina klockor. Och, men alltså, de första regattaklockorna de gjorde, det satt i El Primero-verk i. Så det var ju rena klippet, de som köpte dem. Men det är ju ganska länge sedan.
Jag tänker, klocklådan till en Louis Vuitton måste ju vara något i hästväg.
Jag har inte sett någon sån överhuvudtaget, men det...
Alltså, jag fattar inte.
Klocklådan till
liksom produkten presenteras.
Ja, nej, men alltså, det finns ju olika. De brukar ju vara på ett litet palats i Basel och visa upp sin kollektion. Och det är ganska vackra väskor som de har alltså, till dem. Men sen beroende på vad det är för pris på klockan, så desto större blir ju boxen som du får med sen. Mm. Men alltså, de har gett sig fan på att få Genèves hallmärke på sina urverk så småningom. De jobbar stenhårt på det.
Ja, precis. De har ju redan, i alla fall en vet jag, som redan har fått det.
Mm. Men sen så finns det, alltså modeklockor och modeklockor, det är ju två helt olika saker. Hermès, det är ju... urmakeri konstklockor, och Chanel har ju det också, men de har ju också väldigt mycket kvartsverk på Chanel-sidan. Men sen har det ju modeklockor som har betytt väldigt mycket, som Sikai-klockorna. Om vi inte hade haft dem så hade inte designutvecklingen på klockor gått åt det hållet som det har gjort. Sen att det ligger en liten ärta i ena hörnan och tickar, det är en sak.
Hur nördiga blir tjejer kring sina klockor? Blir ni som killar? Blir man som kille? Som killar brukar vara att man liksom, eller brukar. Alla killar är ju inte så.
Nej.
Vi går ju mer modintresserade. Men hur pass benägen är man som... För att just själva klocknörderi känns ju lite grann som en sån här... Det är ju ganska dominerande...
Men vad menar du med nörderi? Är det att man kan alla delarna och att man kan alla beteckningarna på alla kalibrar och såna här saker?
Nej. Men med nörderi menar jag snarare så här, behovet av att diskutera sitt intresse med andra som också tycker om samma sak. För jag tänker, nörderi, att kunna alla delar till exempel, det, om vi tar klocksnack som exempel, där det är 11 000 nördar. Så är ju...
Det finns ju högt och lågt där. Men många skulle säkert definiera sig som klocknördare, även fast de inte kan alla typer av beteckningar och kalibrar på urverk. Utan mer att de har ett väldigt, väldigt djupt intresse.
Men jag tycker det finns en otrolig skillnad mellan killar och tjejer här när det gäller klocknörderi, precis som när det finns vinnörderi. Mm. Och det är exakt samma sak, tycker jag. För att ibland är jag på information när det gäller viner och sommelier också. Och då är det så här att killar ska i alla lägen tala om och tala om för att visa att de kan mer än den som de pratar med om den här klockan. Gärna räcka upp handen under presentationen och säga, men är det inte på det här och det här och det här och det här sättet? Och har ni inte gjort så här och så här och så här? Medan tjejer sitter tyst och lyssnar och sen efteråt så går de fram och tittar, eller de pratar lite försiktigt emellan varandra. De behöver inte bevisa för alla andra att de kan precis allt om sin klocka.
Det har jag aldrig märkt på klocksnack.
Men kanske i klassrummet när man var liten, eller?
Men alltså, absolut.
Du skulle se...
Nej, men jag fattar precis.
I vissa sammanhang, ja. Vi har ju då vissa journalister från vissa ställen som... Syns jag, hörs jag, märks jag, kan jag skrika högt nu? Och det är jätteroligt, och det är alltid samma typer. Mm. Och sen sitter smartaste bruden som kan precis varenda liten grej. Ja, en fråga på slutet. Mm. Och hon har örnkoll.
Att verka men inte synas.
Att verka men inte synas.
Och nu var det inte mig, utan det var en tyska jag pratade om.
men jag kan förstå det. För att det du beskriver, det är precis det som händer på olika internetforum. Vad man än väljer för
man,
killar
liksom...
som möter...
Ja, men det precis. Är ju så.
Och ni har ju tjejer på forumet. Tycker ni det är skillnad mellan hur de typ beter sig? I forumet, ja, än killarna.
Vi har faktiskt ganska många tjejer, om man ska vara helt ärlig. Vi har ändå, det är väl ändå 10-12 tjejer som skriver på forumet. Men de skriver ju liksom på, som är aktiva, som skriver, men de skriver ju på egna meriter. Det är ju faktiskt tjejer som absolut kan mäta sig i kunskap med liksom så. Alltså det, så att det blir egentligen inte någon stor skillnad, tycker inte jag varför. Därför att de är ju intresserade, de är... Sen klart, det kan ju bli på lite grabbiga villkor såklart, eftersom... Det klocksnack är ju väldigt mycket killar.
Ja.
Men jag tycker ändå att det är roligt att de hänger kvar. För att det är tjejer som postar regelbundet och som deltar aktivt i diskussionerna på precis på samma villkor som alla andra.
Det är jätteroligt. Jättebra.
Ja, och det är någonting som verkligen så där uppmuntrar faktiskt.
Och det blir ju fler och fler kvinnor i branschen. Du har ju väldigt mycket kvinnliga urmakare och urverksutvecklare och formgivare och så, tjejer ganska högt upp i hierarkierna inom de olika varumärkena.
Men så det kanske är det är väl en helt naturlig utveckling, såklart.
Alltså, hoppas jag verkligen.
Ja, precis.
Även i Schweiz att det är en sån utveckling, det är jättekul.
Men är det även så i Schweiz?
Ja, det finns rätt mycket tjejer på olika positioner faktiskt.
Jag är ju lite fördomsfull mot schweizare.
Ja, men alltså det är ett stockkonservativt land med en stockkonservativ bransch. Den kombinationen är inte så himla bra.
Nej, exakt.
Men jag tycker att det har blivit förändring när jag pratar med kvinnor som jag träffar i branschen. Jämfört med 20, för 20 år sedan så hade jag ett snack med en av kommunikationscheferna på Omega. Och sa, jaha, så du har familj och barn och så allting. Det kan inte jag ha när jag har det här jobbet, sa hon. Och idag är det annorlunda.
Britta,
efter
så många år i klockbranschen, ända sedan armbandsuret uppfanns. hur
får man inte säga? Nu blir lite familjär här.
Lite låta bli. Nej då.
Vänta, Denke, vilket år var det då? Första armbandsuret.
Oj, nu satte hon det på botten.
Ja, den här gången också. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte. Britta, du som har gedigen erfarenhet av klockbranschen, jag skulle faktiskt betrakta dig som, nu känner inte du av varandra, men jag skulle ändå säga att ditt namn har man ändå hört väldigt ofta och man känner igen det, så att det känns som att du är en tung spelare i min värld.
Tack.
Som klockintresserad.
I min värld med.
men vad, finns det något särskilt sådär som du känner att du har fått kunnat luta dig extra mycket mot när du var ny i branschen och kom in i en ganska sådär tung, mansdominerad, grabbig miljö?
Ja, snacka om att han var grabbig alltså.
Ja.
Jo, alltså, det är så här, jag kunde ju ingenting om klockor när jag hoppade på det här. Och hade inte familjen Larsson, de som äger Nymans, sparkat mig i baken och sagt att du måste göra det här, du måste skriva, vi hjälper dig. Göran Larsson, pappa Larsson, han åt lunch med mig och talade om för mig hur viktigt det var att du måste. Och än idag så går jag in på Nymans på Biblioteksgatan och ställer de mest korkade frågor för att det är någonting i något verk som jag inte begriper eller något uttryck som jag inte fattar. Urmakarna där är fantastiska och jätteviktiga för mig. Sen så är det så att när jag var första gången på Basel, det är 30 år sedan, då var det två killar som fick en agentur i Sverige som hette Breitling. Och de har haft Breitling i 30 år. Och vi lärde känna varandra då, Micke och Stefan. Och under en period på Basel så bjöd Micke mig på lunch varje mässa och hade lektion. Och de har också varit så, och än idag är det ju så här att jag måste prata med dem när jag sitter lite knipa eller jag måste diskutera med någon för att ja, de har varit fantastiska, framförallt Stefan då, för att Micke är inte så mycket i Sverige. Och sen är det en tjej på Omega som heter Monica. Vad heter hon i efternamn nu? Ja, precis. Jag glömmer bort hennes nya efternamn, eller det är halvnytt. Men hon öppnade alla dörrar till Hayek åt mig för många, många, många år sedan. Hon var ny på Omega och jag var hungrig. Och jag fick åka ner till bil, sitta med Hayek en hel dag, gamla farbror. Alltså, han är jättespeciell.
Precis, det är mycket name dropping. Ska vi förklara lite för lyssnare vem Hayek är, för de som inte har riktigt koll på det?
Hayek var en fantastisk entreprenör som då hade räddat Schweiz från stridssystemet Leonard och fick av de schweiziska bankerna i uppdrag att sanera klockbranschen. Han gjorde ett recept över detta. Bankerna och schweiziska folket sa okej, gör det du. Och då startades SMH som sen blev Swatch Group. För han såg framför sig att den lilla Nivaroxfjädern även i Rolex-klockan skulle vara ingraverad med Swatch. Men det gick ju inte att få in det på den lilla fjädern, den är ju så liten. Men det var han som rensade i klockindustrin. Och Monica gjorde att jag kunde åka ner och sitta och prata med honom en hel dag. Och jag lärde mig att han pratar med Asien på morgonen och han har alla postitlapparna uppe på solskyddet och i bilen. Han körde själv fortfarande. Och han pratar med USA på kvällen och hade alla postitlapparna, meddelande till de medarbetarna där. Och jag skrev en fet artikel och höll tummarna för att han rekvirerade texten, översatte den till engelska och nagelfor den. Och jag passerade nålsögat och vi blev vänner. Och det betydde verkligen jättemycket. Så att ibland när det var presskonferens, modell större, och jag kom in i salongen, i rummet, då kunde han ställa sig upp och vinka till mig. Och jag var så generad, så ni kan inte tro. Där sitter folk från hela världen och ska lyssna. Och så ställer han sig liksom och vinkar till den där råttan ifrån Sverige. Så att alltså, det har gjort att alltså, även nuvarande vdn, eller han är väl avgående snart, Urquhart på Omega, och jag har kunnat prata med varandra väldigt många gånger i Basel och så vidare. Och jag kan vara så frank till honom och säga då, när de höll på och tog upp kampen med Rolex ordentligt, alltså håller ni på att bita Rolex i hälarna nu, som de gjorde med er för länge sedan? Ja, säger han då. Så man kan ha den jargongen med de här herrarna om man har liksom kommit in genom dörren. Och det har varit otroligt värdefullt. Så att, ja, utan de där, för att, alltså jag har ju haft otroligt roligt, alltså jag har ju träffat så mycket astronauter och sånt där som har flugit med Omega på handleden, och en ilsken Tjörnan som svor över att han var sista mannen på månen för att ingen ville återuppta månlandningarna.
De här astronauterna är folk som är liksom ambassadörer för olika klockmärken. Vad säger de om de här klockmärkena de bär? Är de här astronauterna, är de lika heta på en Omega Speedmaster som jag eller Viggo är till exempel?
Alltså de är så gamla de där astronauterna, så att de, ibland så är de lite gaggiga ska jag säga. Vad heter han, den lilla, och nu tappade jag namnet på en av dem som vi var på Capri och han var med. Och han var ju lite gaggig då. Så att de är ju lite programmerade att säga bra saker.
Var det Buzz Aldrin kanske?
Ja, precis. Ja. Och vi hade jätteroligt. Och han hade med sig sin fru. Och hon var svartsjuk på mig. Och vi, Buzz Aldrin och jag låg på bakdäcket på den här lilla sportbåten ifrån Capri in till Neapel och sov. Vi har jätteroliga bilder på det. Men alltså, det är så här, klockvärlden har gett mig upplevelser som är helt otroliga. Och även om jag hade varit hur rik som helst, hade jag aldrig kunnat betala biljetter till de här sakerna. Alltså. För det är så ytterst märkvärdiga grejer.
Britta, är det någonting du känner att du ännu inte har upplevt i form av kanske varit på någon fabrik eller person du skulle vilja träffa i anknytning till ämnet?
Ja, alltså, det är så här, eftersom jag känner Rolex nya vd så skulle jag hemskt gärna vilja träffa honom i den rollen och ha en längre pratstund. Vi har hejat på varandra.
Var var han innan Rolex?
Zenit.
Och då träffade du honom?
Ja, då tillbringade vi en dag. Han är gammal son till gammal industrifamilj i Genève och kan Genève ordentligt och hade upp med ända upp i tornet i kyrkan där och berättade precis allt om Genève, vilket jag är jättetacksam för. Men träffa honom i hans nya roll, det skulle jag väldigt gärna vilja göra. Jag står på kö på den listan, men han får ännu inte prata. Men några, de är som de är på Rolex. Sen är det ju, jag har inte varit på Panerais nya tillverkningsenhet.
Nej, de har öppnat upp.
Precis. Ja. Och det är så här att jag kunde också dit nu i sommar, men jag kan inte för jag har lite jobb som väntar, men det funkar inte i tidtabell. Och sen är det ju alltid saker som man vill göra, som man vill se. Jag skulle faktiskt vilja förstå och se hur de gör hyttklockorna med vätskan och allting. Jag sitter och pratar med urmakaren på Baselmässan 1, 2, 3 och 18 gånger och jag får i alla fall inte ihop det riktigt. Och de här som pulserar och så vidare. Jag måste se den isärtagen för att riktigt fatta.
Ja, bara för att gå back on track. Har du hytt damklockor?
Nej, men en dam kan bära en hytt.
Ja.
Mm. Det där var bra sagt.
Ja, det ser jäkligt coolt ut när en tjej har en hyttklocka. Det har jag sett.
En annan som man inte tror har damklockor men som har riktigt bra damklockor som har gjort en extra slim, det är ju Richard Mill. Mm. Den tunna är fantastisk på en damhandel.
Underbar.
Jag skulle jättegärna bära en sån, men tyvärr så är inte portmonnaien och jag överens där.
Utifrån ett damklockeperspektiv, om det nu finns något sånt, vilka är de viktigaste tillverkarna? Vilka har... Vilka känns som de som faktiskt tar det lite på allvar att göra bra, coola klockor som kanske vänder sig till damer men kanske vänder sig till både killar och tjejer men som ändå tar tjejers klockintresse på allvar?
Men jag skulle vilja gå tillbaka och bara säga vilka det är som kanske har varit startskottet för damurstrenden. Eller, ja. Alltså, jag tycker att Chopard är fantastiska damer. Cartier har alltid varit ett stort varumärke inom damur.
Alltså, jag måste lägga till ett par. 2002 gjorde Omega en Seamaster mellanstorlek med brillekrans, pärlemottavla. Varenda en som såg den klockan ville ha den. Och det var samma år som Technomarin. Jag hade en Technomarin och då var det så att de såg det på Omega och sa, du får inte ha den här, du får absolut inte ha den där. Det var nästan så att de tog av en värdinna en klocka för att sätta den på min handled för att det inte skulle gå med något så skämmigt som en kvartsklocka. Men den satte en ny trend kan man säga.
Förlåt, vilket år var detta? Sorry.
Jag tror att det var 2002.
2002.
Sen håller jag med om Cartier verkligen, verkligen, verkligen. Men sen tycker jag då att Vacheron har ett par bra damer. Patek har lite bra damer.
Absolut. Jag måste lägga till en också. Jag älskar Cartier Lecoultre Reverseur. Jag vet inte om det är egentligen en damklocka från början. Men i och med att de gör så pass små modeller nu och sina kordonier och så är det verkligen en extremt snygg klocka för damer. Och även lite större storlekar. Jag som har en väldigt liten handled skulle nog gärna vilja ha en medium. Även om en expert kanske hade sagt att jag skulle ha en small.
För att runda upp det lite och knyta upp säcken. Så tänker jag så här. Har vi, vad är de mest intressanta, spännande, bästa nyheterna på damfronten? Om vi nu dristar oss till att använda det uttrycket. Som har kommit i år eller nyligen. Eller vad känns mest intressant?
Alltså jag har en klocka som jag tror är en kommande klassiker. Och det är Vacheron's Overseas modell, midsize. Och den finns ju då olika utföranden. Det är en rejäl bra klocka, skitsnygg och ett alternativ till andra varumärken om man vill ha i den klassen. Jag tycker den var så välgjord.
Jag är lite sportig av mig och jag blev så glad när Tudor släppte sin Black Bay 36a. Och jag ska ha den i camouflage-strappen.
En av 400 nya modeller därifrån.
Ja, jag tycker mig känna att det kan vara så.
Ja, en nyhet som jag tyckte var fantastiskt vacker, det var Chopards nya Happy Sport med blå urtavla och blått band. Och den har ju självklart det här karaktäristiska sättet att göra sin Happy Sport med sina spelande diamanter. Den är riktigt klassisk och feminin.
Bra val, jättefin.
Mm. Personligen så har jag inget på min lista faktiskt.
men Denke, om du fick välja vad din fru skulle ha på sig. Något nytt så här, tillskott än vad hon har idag. Vad skulle det vara?
Chassandström Worldtimer tycker jag ser spännande ut. Den har jag faktiskt funderat lite på. Jag tycker också att nya, den är inte så ny längre, men den keramiska Sidwellen Rolex tycker jag är verkar schysst. Eller är det verkar, den är schysst. Är den. Sen, ja, det tycker jag. Hon gillar klockor som är lite mer 39-40. Så. Hon gillar G-Shox också.
Coolt. Ja. Häftigt.
Så att hon har ett gäng sådana.
Ja. Viggo. Om du hade en flickvän runt.
Ja, alltså en Lady Royal Oak skulle jag ändå säga i så fall.
Ja.
Köper du den då, eller?
En hel guld, eller?
Gärna gul.
Ja.
Det går jävla klockbutik. Du får väl ta med mycket klocka om man vill hem.
Om den då vore så väl, alltså.
Är det så?
Nej.
Okay. Även den här veckan har vi med oss Henrik Samuelsson från Nymans Ur. Kompetent urmakare, kanske en av de bästa i branschen.
Verkstadschef.
Verkstadschef till och med. Och ja, tanken är att vi ska ställa lite frågor till dig om urverk, klockor, urmakeri etc. Ibland så diskuteras det lite grann hur pass rädda urmakarna är om folks klockor inne på urmakeriet. Hur ser du som urmakare på att när en kund kommer tillbaka och till exempel klagar på repor och ding som kunden själv tycker har orsakat sönderservice och sådär? Hur funkar det där egentligen?
Ja, alltså som tur var, jag vill börja med att säga som tur var så är det ju väldigt, väldigt ovanligt. Och det består ju egentligen i att, jag kan ju bara prata för oss hos Nymans, men vi har ju fastställda rutiner för hantering av kundernas klockor helt enkelt, vilket ska göra att inte det inträffar. Skulle det ändå vara så att någon upplever att, alltså en kund upplever helt enkelt att det har blivit på det viset, ja då gör ju vi givetvis vårt bästa för att åtgärda det som har skett.
Henrik, hur vanligt är det att kunder faktiskt följer de rekommendationer som gäller när det kommer till serviceintervall?
Ja, jag har faktiskt ingen exakt uppfattning om det här. Dels på grund av att jag mestadels jobbar i en verkstad och inte har direktkontakt med kunden. Så att det inte alltid jag vet exakt när det senaste servicetillfället är. Det jag kan göra det är att följa de klockor som har varit inlämnade hos oss och servicehistoriken för dem. Så jag skulle säga att det är inte ovanligt, men det kanske inte heller är vanligast. Utan jag tror faktiskt att det vanligaste i alla fall är att man lämnar in sin klocka när den börjar visa fel tid helt enkelt.
Det är jag som står i butik och har mycket direkt kundkontakt, ska säga att det känns relativt ovanligt med folk som helt de, slaviskt följer ju serviceintervallen. Generellt sett så brukar folk lämna in sina klockor med lite längre mellanrum än så. Dessvärre, för deras del skulle jag säga.
Jo, men ofta blir det ju just så att då får det ju följden att fler delar behöver bytas. Servicepriset mot det, ja, standardpriset kan gå upp just på grund av att ett större slitage har hunnit uppstå. Och det jag verkligen vill trycka på när det kommer till det här, det är att emellan de här ordinarie fullservicerna så bör man lämna in sin klocka en gång i mitten av intervallet för en så kallad mellanservice, alltså en tätitservice där man byter ut alla tätningar på klockan och ser till att få den ordentligt ren inuti länkar och så vidare, för att där kan ju också ett slitage uppstå. Säg att en klocka går fint i 10 år, och på den tiden, om man nu inte själv med tandborste och diskmedel och allt vad man nu kan hitta på att göra själv gör rent inuti länken, då kommer det uppstå ett ganska stort slitage där. Så det är ju också en sån punkt som vi väldigt ofta ser med klockor som man direkt kan se att den här har inte varit servad på länge. Det är att det finns slitage på andra saker än bara urverket.
Tänk om folk var likadana med sina bilar som folk är med sina klockor. Att man gör ingenting först den börjar gå dåligt, bilen.
Ja, men precis. Det vore ju rätt otänkbart för de flesta.
Det vore orimligt. Jag tycker det vore oansvarigt.
Ja, framförallt på en bil skulle det vara frågan om motorbyte.
Skulle vara direkt trafikfarligt.
Ja, det med.
Horologiskt ovarsamt, skulle jag vilja kalla det för. Varför? Rolex är extremt dominant bland samlare. Eller extremt, det känns så i alla fall.
Att ja, även försäljningsmässigt.
Även försäljningsmässigt. Utifrån en urmakares perspektiv, vad är det som gör Rolex så dominanta? Sitter de på en hemlig formel som gör att så här, Rolex är lite bättre än allt annat, eller är det liksom mer en varumärkesfråga?
Ja, rent försäljningsmässigt så är det ju uppenbart så, men om man ser till, om jag nu enbart tänker urmakeri och bortser helt från estetik och så vidare och bara ser till själva konstruktionen av urverken, klockorna och servicetänket, så har ju Rolex nått ganska mycket längre än vad många andra har. Det är humana servicepriser, och Rolex har också ett mycket bra, skulle jag säga, uppbyggt system för service där man har krav på återförsäljarna att de har en egen verkstad helt enkelt som kan serva Rolex, vilket gör att det kanske inte är den huvudsakliga aspekten, men jag tror ändå att en viktig del i det att servicetiderna hålls som regel just för Rolex ganska mycket kortare än till exempel för en vintage Jäger exempelvis, så den kan man ju räkna med att inte få se på väldigt mycket längre när man lämnar in den kontra en Rolex. Rolex har ju också en väldigt, väldigt tydlig kravspecifikation på verkstäderna, vilket vi som servar även många andra varumärken, det har de också. Men det här säkerställer ju en hög kvalitet på reparationerna som då går igen i att Rolex helt enkelt utstrålar att vara av väldigt god kvalitet, för klockorna fungerar väldigt bra helt enkelt. Och dessutom så, ur min mening, så är ju reservdelspriserna väldigt rimliga när det kommer till just Rolex. Med tanke på att det är ändå in-house-grejer som vi snackar om här, och Rolex har en väldigt fin politik när det kommer just till att kunden ska kunna vårda sin klocka.
Tack så mycket, Henrik, för att du svarade så bra på våra frågor.
Tack så mycket, Henrik.
Britta, ja. Jag tänker så här, om du får välja ut en klocka, en klockmodell som du tycker är den absolut den schysstaste damklockan ever. Vad är det?
Rende de Napoli från Brugge, gult guld brillekrans, enkaratare krona, svart ripsband.
Vilket inte bara ett intressant val utan också känns alldeles klockrent som en liten historisk stund.
Ja, alltså det är genom tiderna den snyggaste damklocka till kalas, till fest, som tycker jag. Och jag är så otroligt svag just för varumärket Brugge också. Och formen finns inte på någon annan klocka, den är oval, den är äggformad. Nu finns den i olika storlekar. Alltså första beställningen var 1811. Och det var Napoleons syster, Caroline Murat, som hade beställt den. Hon bodde i Italien och var väl gift med någon som var rik som ett troll. Därför den skulle innehålla minute repeater och den fick inte kosta mer än 5000 franc på den tiden. Och den var klar året efter. Och den är fortfarande helt outstanding i formen. Alltså. Och den finns ju jättemånga olika varianter. Och nu finns den också en modernare variant som är mycket större och i stål. Den tycker jag inte så himla mycket om. Jag gillar de traditionella. Och det finns ju med och utan brillar, med och utan alla komplikationer som du kan tänka dig. Och varje år i Basel när de hade gjort en ny modell så visade gamla farbror Hayek mig den senaste modellen. Sa, är det bara att köpa? När jag såg, det såg ju syntes att jag gärna ville ha. Och då inser man ju snabbt att klockan kostar flera hundratusen. Och det var liksom inte att tänka på. Men det fattade inte han. Jag tror att han tjänar man tjänar jättebra som frilansjournalist i Sverige. Men den är helt outstanding. Och armbandet då som var i hår och guld på första klockan. Det finns ju inte kvar. Man har inte kvar ursprungsklockan. Tyvärr.
Nej, precis. Hon hade ju en fäbless för just Fabergé-ägg.
Ja.
Och det är därför själva boetten och klockan är utformad som den faktiskt är.
Men sen är det så, alltså jag är lite säker för Breguet och deras historik och sådana här saker. Dels så var det ju så att för 10 år sedan kanske det var så fick de in på Bukowskis en stor jävla rova astronom, eller astrologiskt ur Breguet tillverkat under hans livstid. Och så ringer de till mig, kan du kolla och allt sånt där. Och klockan går inte, vad ska vi göra? Och hur så hemskt och så förskräckligt, men det är helt fantastiskt. Och jag plåtar klockan, skickar ner till Breguet, till han som är rakt nedstigande led släkt med Breguet. Han plockar fram de gamla ritningarna på klockan. Skickar upp dem och vi tittar på det. Och jag skriver feta artiklar, klockan går fortfarande inte. Jag åker till Basel med informationen och allt materialet och visar farbror Hayek det här och han blir ju jätteintresserad. Och åker tillbaka till Stockholm. Och sen så börjar det närma sig auktion och klockan går inte. Och ingen vågar ta i den. Och så kommer dåvarande Breguet-chefen Mr. Luff som var Hayeks gode vän från Bryssel upp till Stockholm för att titta på klockan. Jag tar in honom bakvägen på Bukowski så visar det liksom så här ser den ut och så här är det. Och sen börjar jag mejla liksom, klockan går inte, hur ska det liksom gå med det här? Auktionen kommer och jag är ju plåtar på Hotell Diplomat och den dagen kommer jag ihåg. När jag kommer hem så är det den största bukett med rosor som hänger på dörren. Då har alltså klockan sålts för det högsta priset för ett fickur någonsin i Sverige. Hayek köpte klockan. Och jag får veta sen, för jag är på kalas på Louvren när det är ett jubileum för Breguet, att de har skrattat åt mig som var så hysterisk över att klockan inte gick. Men då berättar de att vi kunde ju inte tala om för dig att det är vilket jävla skick klockan den är, så ska vi köpa klockan.
Vad gick den för till slut?
1,6 miljoner plus provision tror jag.
Ja.
Och det är ganska många år sedan nu.
Men just Queen of Naples är också en sån här serie som jag inte nämnde tidigare. Men likt både Jäger och Patek Philippe är en sån här serie där de ändå har satsat på en hel del rätt avancerade komplikationer.
Oh.
Plus att det är väldigt, väldigt kul med Breguet också att de gör ingen kvarts ur i dem. Utan det är alltid är mekaniskt och framförallt automatiskt också.
Ja. Oh.
Och då tänker jag att vi kanske är läge att runda av dagens podd. Och jag vill tacka Britta, särskilt för att du kom hit.
Tack för att jag fick vara med.
Superkul. Tack också till Melissa och Nina.
Det är vi som tackar.
Tack.
Och ja, vi går. Kan vi tacka varann?
Ja.
Med en kram kanske.
Tack, tänker jag.
Tack
själv. Och tack alla ni som har lyssnat. Ja. Och tack för alla fina ord.